Då är det en jävla god måndag igen. Det är inte något missmarsch utan det är Chris Crush istället.
Precis.
Ja, men vi, nu, det var long, long time long, no see.
Ja.
Eller hur? Teknik, ja. Eller expertpanelen som vi kallar oss. Jag kallar er mina.
Precis. Vi får ta det.
Jag är tillbaka. Nej, men det känns gött liksom. Vi har ämnen som har stackat upp sig och vi har frågor, vi har funderingar. Det liksom kommer hela tiden. Så det här var det är på tiden att vi drar igång. Eller hur?
Ja, nu är slut på semestern.
Ja, lite så.
Sötebrödsdagen är slut.
Välkommen in i podden Mikael Dahlåsen och Ingemar Fransson.
Tackar, tackar.
Båda från Elsäkert, men Mikael också från Helservice.
Ja, yes.
Två ben i branschen, en i utbildning och en i
verkligheten. Verkligheten.
Ja, verkligheten. Älskar det ordet alltså. Men det vi ska prata om idag, det är, övertoner är liksom rubriken, men under den rubriken, eller ovanför den rubriken så har vi någonting som är elkvalitet. Alltså att vi ska ha en kvalitet på allt som vi stoppar i väggen, allt som vi tar ut ur nätet, allt som vi ska göra med elen kräver en viss typ av kvalitet, men också förstör en viss typ av kvalitet kan man säga i vårt nät idag. För det är det, alltså vi på elinstallationsnivå, vi måste ju ha respekt och full koll, för det här påverkar ju hela ledet, även upp på distributionsnivå.
Distributionen har höga krav på sig att de ska lämna en bra kvalitet. Ja. Bekymret är bara att oftast så kommer kvalitetsbekymmer ifrån anläggningen som de ska anslutas. Mm. Så här blir ju liksom två världar som ska mötas på något sätt. Mm. Men det är inte konstigt än om vi har bra grepp runt reaktiva effekter till exempel. Då är det samma sak. Mm. Liksom det ska vara en viss del ifrån nätet och sen kommer det ifrån anläggningen. Och så ska det rimma helt enkelt med varandra.
När du säger reaktiva effekter, då tänker jag att det ska vara balans i systemet. Mm.
Det gamla traditionella.
Ja. Liksom det vi Men har är det så på, fortfarande?
Oh ja.
Ja. Oh ja, så vi ska ha en balans av reaktiv effekt, yes, och kapacitiv effekt och induktiv effekt.
Ja. I min skalle då, liksom, då blir det, jag går ett steg längre bak, vad kommer det i grunden ifrån? Ja. De reaktiva bekymren som vi har haft traditionellt, de kommer ifrån elinstallationer. Mm. Liksom. Ska vi försöka köra igenom en ström genom en spole, ja, då är det konsekvenser av det. Ska vi köra igenom en ström via kondensatorer, ja, då blir det ett bekymmer för det. Mm. Så egentligen är det här bara ett nytt sätt att få ta hand om ett nytt bekymmer, kan man säga.
Vi ska faktiskt lägga ut en liten video sen på Instagram där du förklarar den reaktiva effekten och induktiva effekten, hur den påverkar strömmens riktning. Mm. Du brukar förklara med tågvarianter vart den ska.
Till exempel, ja. Yes.
Så den är väldigt bra för att få det också bildligt sett.
Liksom. Mycket bra bildligt.
Men någonting som vi återkommer till i elkvalitet oavsett, det är ju någon typ av grundnivå vi ska hålla. Mm. Vi ska hålla en god grundnivå. Mm. Och den grundnivån har vi satt högst att vi ska hålla en god frekvens för att hålla en grundnivå på elkvaliteten. Eller vad är det som liksom gör den goda elkvaliteten? Går det att säga?
Ja, det går att säga utifrån att när vi pratar om frekvens i systemet, då handlar det om att hålla en frekvens utifrån gammalt traditionellt och se en rörelseenergi komma in i systemet. Mm. Och håller vi inte den varvtalet på det, liksom, då faller hela systemet. Nu kommer ju inte detta ur en rörelseenergi, utan nu kommer det utifrån att vi påverkar en grundton med något annat. Mm. Så att grundtonen i sig är 50 hertz. Mm. Men det blir inte praktiken i rörelseenergi vi pratar om då, utan då är det en ton. Och då får vi kanske jämföra med något annat, till exempel någonting vi hör. Mm. Vi kan ju höra och toner i musikens värld till exempel. Mm. Så den som spelar gitarr kan förstå detta hur enkelt som helst genom att säga att ja, men jag spelar en analog gitarr. Liksom strängarna, de vibrerar när jag slår på strängen. Mm. Och då får de en viss vibration som är förutsägbar. Mm. Men sätter jag in det i ett elsystem och får en elgitarr, då kan jag vrida på en knapp. Vad kallas det i rock and roll-världen?
Dist.
Jag spelar ju inte gitarr, så att...
du gillar att höra distad gitarr.
Ja, distad är bra.
Precis, där har du ordet. Vad är distad? Och det är distorsion. Ja. Det innebär liksom att vi påverkar en grundton och så kommer det en massa nya. Och det tycker vi är skithäftigt när vi sätter det i ljudsammanhang. Liksom, ja, men det är ju kul att lyssna på. Mm. Sätter vi det i ett system så blir det precis samma sak som när vi kan höra det. Mm. Vi påverkar toner. Mm. Och ni kan ju, har ni en nyare bil idag så kan ni till och med få genom ljudsystemet att ni vill ha en tyst kupé. Mm. Då liksom, har man byggt det på det sättet att allt ljud som kommer in i kupén fångar ljudsystemet och skickar ut med samma signal. Och då blir det precis likadant som vi har fått lärt oss om magnetfältet. De kan ta ut varandra. Och då blir det tyst. Det, om man har det grundtankesättet så är det inte konstigare än att sätta det i det här sammanhanget. Så det är det vi gör. Vi skapar andra toner som kan störas eller förstärkas av och till andra.
Ja. Men det här med grundfrekvensen, nu är vi inne på övertoner här med en gång. Liksom, som du sa, en grundfrekvens är ju tonen vi vill hålla. Mm. Men jag tänker också att varför håller vi inte bara den tonen rakt igenom då?
För konsekvensen av att påverka en grundton är, det är en fransman, Foira heter han. Han såg detta så tydligt. Påverkar vi en grundton så kommer det per automatik nya toner.
Ja, men varför påverkar vi dem? Det var det jag säger, varför håller vi inte en grundton hela vägen?
Var det en kraftelektronik som påverkar det?
Ja, men varför tog vi in den då?
Den har så...
Det kan man fråga sig.
Ja. Nej, men det finns ju något bra med detta.
Man skulle spara energi och man kan göra det som helst.
Ja. Ja.
LED-lampan är ju en sak.
Men kan vi inte ställa oss frågan, vad finns den inte idag?
Ja, det är kanske lättare. Ja, vi forslar ju bara ut
ljus, rörelseenergier. Liksom, vi sätter den i allt va?
Mm. Mm.
Så därför är det liksom att vi måste ha... Liksom,
ja, men vi har ju en no turning back point nu.
Ja, absolut.
Men fanns det någon... skulle vi, för nu det är för stora pengar att investera för att ändra ett system kanske, alltså som du pratade om att vi skulle ha DC rakt in. Vi kanske ska börja producera.
Ja, men tänker vi nu, måste jag som gammal gubbe stötta in här då. Ni som är nya, vi har väl snart bara DC-system i huset. Hur kommer vi sätta batteri i huset?
Ja, det är inte mycket som inte är. Det är typ som du sa, spisen i princip, ugnen. Kanske de större förbrukarna än så länge som inte har kommit dit.
Men spisen och ugnen, vad är det för att det problem med den?
Går väl att enkelt
varför skulle du inte kunna köra DC på den?
Ja, då kommer jag in.
Ja, det är ju konstruktörerna.
Nej, men
det är klart att det går att göra och köra det där med.
Ja. Jag tänker på kablaget med en gång. Uppbyggnad och alltså, vi får ju ha ganska tjocka kablar för att klara av den strömmen också.
Det här var intressant. Ja. Nu får vi gå in i läraren. Hur kan det plötsligt bli mer ström för något? Om vi tänker oss växelspänningen, det är ju ett bekymmer för den måste vi ju dra igenom med mycket mer för att få fram den.
Mm. Vi har inga förluster, det är likspänning.
Nej, så är det helt tvärtom. Skulle vi göra hela systemet med bara DC idag, då får vi plats med mycket mer.
Mm-hmm. Mm. Men vi räknar ju fortfarande i watt.
Ja.
Och för att komma upp i samma watt så behöver vi ju öka
spänning.
Ja, men spänning. Vi ska ju ha liksom samma spänning.
Ja.
Men det blir inget hinder i tråden.
För vad är det som påverkar? Om spänningen är konstant och så är vatten vad vi vill ha så att säga. Ja. För det är ju det som vi omvandlar till ljus och ljud och bild och koka vatten.
PL kan vi ju nu.
Ja. Och då är det ju som påverkar.
Och det blir inte annorlunda ström. Utan du behöver ju ha samma ström och nu samma spänningsnivå som vi ska ha.
Ja.
230 volt. Så blir ju ingen annorlunda i strömmens värld. Men det som blir annorlunda det är liksom att föra fram den här likströmmen gentemot växelströmmen i tråden.
Mm.
Likströmmen går mycket lättare genom tråden än vad en växelström gör. Det är det som är grundproblemet i en motor när vi kopplar ihop en massa byster med koppar så här. Då hindrar han sig själv att gå igenom. Det är därför vi har en reaktiv del i det hela.
Mm.
Vi får inte fram all ström på det sättet med lätthet.
Mm.
Men skulle vi köra igenom en likström så blir det mycket enklare.
Mm.
Nu är ju att i en motor så vill vi ha en rörlig ström. Därför vill vi ju helt enkelt att den ska hålla på och växla.
Mm.
Men det kan vi skapa genom likströmmen också. Eftersom vi sätter en växellikt där. Vi sätter ju en frekvens där.
Vi kommer från ämnet nu lite. Måste säga, uppbyggnad av elsystem. Det får vi prata om en annan gång. Och det här är högintressant. För att precis som vi pratade om ferroamp och sånt där. Som har börjat titta på detta redan. Hur vi kan få det i realitet och sånt. Men vi börjar med att säga. Vad är övertoner? Då pratar vi om en grundton på 50 hertz. Och vad är då övertoner?
En frekvens som är högre än 50 hertz.
Ja.
Kort och gott.
Så,
100, 150, 200.
Ja, går det alltid i den nivån? 100, 150? Eller,
nej.
Eller går man från 50 till 51, 52?
Ja, det finns alla möjliga toner.
Alla toner.
Ja. Ja, för det blir bara att du påverkar en grundton. Så kommer det bara en massa olika toner. Men sen liksom, när det till syvende och sist har... Liksom, är det samma samma grundton som kommer tillbaka. Och då fastnar det i ett antal olika toner.
Mm.
Och det här är ju inte konstigt. Det här har ju man vetat om hela tiden. Så det är därför jag har en särskild myndighet som heter Post- och telestyrelsen. Som delar ut områden med olika frekvenser.
Yeah.
Här har ni kortvågs- och radiooperatörer. Här har vi tvn. Här har vi radion och så vidare. Så att alla får varsitt område med frekvenser.
Mm.
Och nu, helt plötsligt, så har vi satt in det i våra produkter.
Mm.
Sånt som kan sända ut.
Just det. Och hur gör det rent tekniskt sett? Okej, kraftelektroniken är det som är svår. Och då gör vi om den grundtonen till en ny ton.
Mm. Då måste vi gå in och titta på liksom hur tar sig strömmen fram i ett material.
Ja.
Och det vi har satt i vår 50 Hz grundton i, det är ju trådar.
Mm.
Så vi vet att håller vi oss vid 50 Hz så vet vi att så här blir egenskapen. Den här grovleken på kabeln måste vi ha gentemot den strömmen som vi ska föra igenom.
Mm.
Det som händer i praktiken är en rund konstruktion som en tråd är.
Mm.
När du börjar föra över högre frekvenser, då får du virvelströmmar i mitten av tråden. Och då helt enkelt pressar det ut den andra högre frekvensen i strömmen ju längre ut i cirkeln. Till syvende och sist så är den i ytterkant.
Är det som kallas corona eller?
Nej, skinneffekt. Skin-effekt.
Ah, okay.
Så coronan är ju liksom när det är en ljusbåg ut i luften. Det är det man kallar för corona-effekt. Och sen, om ni tänker i praktiken då, när vi går ännu ett steg högre i frekvensen, då blir det mindre motstånd i luften runt omkring tråden än det blir i tråden.
Mm.
Det är ju så vi skapar en antenn.
Mm.
Det är ju den vi sätter liksom för att föra ut helt enkelt frekvenser i luften.
Mm.
Så det blir samma sak i ett elsystem.
Mm.
Ju högre frekvens vi får i tråden, till syvende och sist, den högre frekvensen kommer inte hålla sig i tråden, utan den kommer stråla ut.
Okej, och hur märker vi att det är övertoner, eller ska vi alltid räkna med att det är övertoner, eller om vi kan ta upp några case där ni har kommit och så här, oj, här behöver vi nog mäta efter övertoner.
Det är något som inte fungerar.
Okay.
Ja, det kan ofta skulle jag
säga. Hänger det här ihop med EMC eller?
Ja, helt och hållet.
Ja. Helt och hållet.
Ja.
Alltså det man spontant, när man har konstiga fel som man inte riktigt kan ta på, då kan det nog ofta vara övertoner som ligger och spökar.
Mm.
Något som är vanligt kanske inte så konstigt, man kan ju se, men det är ju ofta uttag som är brända.
Mm.
Och det är, ja men det har bränt, det har gått varmt. Ja, varmt har det ju gått, men varför har det gått varmt?
Ja.
Ja, glappkontakt tycker många säkert om. Men är det rimligt att det är glappkontakt i ett nytt uttag till exempel en tvättmaskin när man satt i stickproppen en gång och aldrig haft ur den?
Mm.
Det är orimligt. Och ofta är det på nollans kontakt som det har hänt. Och jag är ganska övertygad om att övertoner ligger där och spökar.
Det du tar upp nu, det är ju faktiskt elbilsladdningen innan...
Elbilsladdningen är också en sån grej.
Innan det blir standard att vi ska koppla in det på egen linje och allting. Detta.
Ja, men det kan jag. Vi har en kollega som har testat det här själv för att se och ladda sin elbil i samma uttag. Och liksom, ja, den brände också efter tid på nollan.
Mm. Mm.
Och det enda jag kan hitta... Liksom,
han sa att det var ett test, men han orkade inte koppla in elbilsladdaren.
Nej. Men det som jag skulle tro, eller den gemensamma nämnaren som jag hittar är ju liksom att du har i en elbilsladdare då kraftelektronik i en modern tvättmaskin. Där du också har kraftelektronik som frekvensstyr motorn.
Ja.
Jag har inte gjort några större vetenskapliga test för det här, men
nej.
Jag kan inte hitta någon annan bra anledning heller. Nej. För du har inga extrema effekter i... Okej, en elbilsladdare kan du ha under lång tid, men en tvättmaskin har du inga... extrema effekter under lång tid.
Nej.
Man har du värmer korta perioder och...
Ja. Snurrar runt den korta perioder och...
Ja, en elmotor drar inte liksom 2000 watt i flera timmar där den ska centrifugera, utan det är ju korta perioder bara.
Mm. Mm.
Så att ska man med råge klara detta.
Mm. Så det finns alltså ju typ väldigt, 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 väldigt vanliga produkter, så finns det en risk där att redan där har vi problem med övertoner.
Ja.
Med andra ord.
Om vi försöker liksom förstå det här i någon så grundläggande kunskap i det. Det är ju i praktiken det vi pratade om förut. Att ju högre frekvenser det är, ju mer motstånd blir ju det.
Mm.
Och har du ett motstånd i en dålig kontakt, då blir ju det jättevårt värme. Så vi behöver inte ha upp de stora effekterna förrän det börjar och blir varmare.
Mm.
Nej, så är det.
Och det här, nu är ju någonting vi ser. Men jag läste en utredning som kom för 20 år sedan inom industrin. På 90-talet började man sätta frekvensanriktare och alltihopa i, de var ju tidigare i industrin. Mm. Och då började man titta på vad det är för egenskaper som kan komma ut. Funktionellt är inga problem. Mm. Du ställer varvtalet på frekvensan, motorn gör det den ska göra alltihopa. Mm. Men sen började man titta på att till exempel de som körde en maskin, de gick och intervjuade dem att hur går maskinen? Jo, den går jättebra. Jag startar om datorn 2 gånger om dagen, men annars går det jättebra. Mm. Och så man undersökte inte, men varför då? Utan man har accepterat så mycket sådana fel som man tycker, ja, men det är inget fel, jag startar om datorn, det är inget fel, så nej, vi accepterar det här. Utan det är ju när det kommer ut rent fysiskt, som jag har ett case nu som jag håller på med i en villa där det blinkar i belysningen liksom. Mm. Och det kommer och går utan att man kan konstatera i samband med att det är när du kör någonting lastmässigt, utan det kommer bara när som. Mm. Så jag håller på och mäter, och tyvärr inte klar fortfarande där med det. Var kan det komma ifrån? För nu börjar vi undersöka, kommer det inifrån anläggningen eller kommer det utifrån? Mm. För det är ju det vi behöver veta då. För att installatören på det stället, han har bytt ut i princip allt.
Okay.
Så att han har lagt ner ett antal, många tiotusentals kronor.
Vad är det för belysning?
Det är LED-belysning, eller vad tänkte du på?
Ja, allting.
Så att, ja, det är ett nybyggt hus.
Okay.
Så att det är det. Och han har bytt donen och han har bytt styrningen med nolla och alltihopa. Så han har gjort alla de här klassiska delarna. Mm. Och det är ju det som jag tycker det fattas en del i vår bransch. Det är ju att varför har vi inga som börjar lära sig mäta mer i det här? Mm. För vi löser ju oftast genom att gå till produkttillverkaren och säga att nu har jag satt ihop era produkter, det funkar inte.
Nej.
Och så kommer ju, vi vet ju sådana produkttillverkare som har fått ändra sig. De har ändrat, som har tagit ur produkter ur sitt system och tagit in nya. Mm. Så det här är ju, det är oftast där vi liksom landar, om man säger så.
Reklam!
Alltså, om du hade fått ett samtal från Elsäkerhetsverket och bara ja, då kommer vi på måndag och kollar ditt egenkontrollsprogram. Hade du blivit nervös då, Peter?
Klick!
Oj, nu kör jag in i en tunnel här.
Ja.
Lite så är ju känslan faktiskt, att bli kollad.
Ja.
Speciellt av en myndighet. Så.
Ja.
Men jag vill faktiskt kunna säga att med Elvis liksom tjänst som är egenkontrollsprogram så kan du vara trygg. Men inte bara så här, ja, jag har Elvis egen kontrollprogram och så är det klart. Utan du måste ju även sköta det.
Mm.
Det är ju en interaktiv modul som du har. Alltså du måste uppdatera det. Du får ju våra egenkontrollsnotiser ju ibland.
Jag älskar det.
Ja.
Att det är någonting som påminner mig hela tiden. Ja. Att jag inte behöver gå in i permen och titta. För jag har ju kanske också gett den uppgiften till någon annan. Det är inte bara att jag har suttit ner med egenkontrollprogrammet själv och gjort alltihopa. Utan man gör det ihop i grupp kanske. Eller så man har tagit hjälp av någon.
Ja, men exakt. Mm. Och hjälpen här är ju både digital och alltså du kan lära dig på deras hemsida, men du kan även gå kurs på den. Alltså det är hur bra som helst. Nu i det senaste kurstillfället som de har lagt ut, alltså, kan du gissa hur många anmälda det eller?
Ja,
på ett tillfälle.
50 stycken kanske?
120 stycken!
Bra jobbat!
120 pers ska gå den här kursen.
Det tyder ju på att det behövs.
Ja, verkligen. Och det är lite frågetecken och sånt. Men det är ett nytt tillfälle nu, 8 april. Så har du inte ett egen kontrollprogram... Fan, det är svårt. Har du EKP vill jag ju säga. Men har du inte ett egen kontrollprogram...
Men lyssnare, är det inte EKP eller?
Ja, ESV, EKP och så vidare.
Ja.
Men då skulle jag säga, prata med en Elvis säljare eller ring direkt till Elvis och så skaffa det. Börja med det med en gång, för det är superbra. Och när du kollar i vårt egen kontrollsprogram så vet du, Peter, får inte röra något, står det.
Mm.
Ja.
Precis. Och du behöver inte logga in via datorn.
Eller du kan göra det både på datorn och på mobilen. Ja,
ja, vad skönt! Ja. Äntligen! Du har i mobilen!
Ja. Nej, men dels det. Men det som är bra för det här webbinariebiten, det är dels att du kan sitta digitalt. Du behöver inte åka på någon kurs. Liksom sådär. Så då går man in på www.el-vis.com/se/sv/utbildningar. Långt. Det finns på deras hemsida. Så bara gå in. Och det du får liksom ta del av, det du ska gå igenom, det är ju alltså hela processen. Du får vägledning på hela processen.
Mm.
Förstår hur granskningen ska gå till också, om du får en granskning på det.
Jag som utsäljare på Solar fick frågor om egenkontrollprogrammet.
Mm.
Hur gör andra firmer sitt egenkontrollprogram?
Och då svarar du, en bulle till?
Ja, ska vi åka och ta en lunch?
Ja. Nej, men så Elvis gör det lätt för en. Både hålla koll på det, men också utbilda sig i det. Så 8 april, gå in på Elvis hemsida och anmäl er där för att veta mer.
Lägg tid på det ni ska göra istället.
Exakt, skruva.
Ha det gött!
Hej!
Jag har gått en e-learning-kurs på Trainor.
Hur kändes det? För jag vet att du hatar att sätta dig i skolbänken.
Jag tar mig fan hatar det. Ja. Men jag kan gärna sitta här på kontoret och gå en e-learning-kurs. Lägga upp fötterna på bordet. Ja. Ventilera blicken till höger och vänster. Ja. Inte bry mig om vad andra tänker och tycker och sådär. Och veta att jag inte behöver planera in det speciellt mycket. Nej. Det kostar mig en halvtimme. Max på en dag. Mm. Och jag får filmer i korta steg. En väldigt, väldigt bra pedagogik i både rösten och bilderna.
Ja.
Och så får man, i varje steg, så får man alltid en liten fråga. Vet du vilken kurs jag gick?
Nej.
HLR.
HLR. Mm. Human Lecture Resources.
Det kan du...
Det... Var inte det med på provet vad det är i stovet?
Nej, det var det inte. Har du gått den?
Har
du. Eller har du gått något sånt? Alltså,
vi gick den, vartannat år tror jag det. Eller är det varje år när jag jobbar som elektriker? Men då var det ju en kurs på plats. Då kom de ju ut med en docka. Man hade liksom föreläsning och sånt där. Då samlades ju hela firman. Ja. Och det tog en... Ja, men inte kanske en halv dag, men ja, du vet, lång tid.
Och det kostar inte bara den tiden när man sitter där. Det kostar också mycket planering innan.
Ja.
Och vad ska man göra efteråt? Mm. Och väldigt många anser ju att när halva dagen har gått, då klarar man inte av att göra lika många jobb.
Nej.
Så det går nästan en hel dag på hela firman.
Men du, jag satt ju och tittade på dig när du gick den här. Och det var ju bra, för det var ju lite så här som vi frågade om. Och så här, nu missar jag någonting. Vad tycker du? Eller så här. Och så pratade man lite om alternativen. Men jag såg också att du var lite trampig med filmen. Var det så här skönt att se filmerna? Eller att läsa texterna i frågor liksom, för att reflektera. Du letar till och med efter en knapp och spola, alltså ha 1,5 gånger tiden.
Ja, det gjorde jag. Nej, men rösten i sig var väl inte det jag kopplade an på direkt. Men ihop med bilderna. Och det var,
filmerna.
Eller? Filmerna, ja. Precis, filmerna. Ja. Och hur de förklarade så var jag väldigt med ändå. Liksom. Det var förnöjsamt. Det var kul att sitta där och se så här, hur, när du får en strömgenomgång.
Ja.
Vad är det som påverkar i kroppen? Ja, men du, det är ju inte det du ser på ytan, utan det är ju i musklernas nervsystem och att musklerna i princip lite grann grillas, steks.
Ja.
Och det kommer du aldrig se.
Nej.
Så därför så måste du anmäla det och du måste få in det till Försäkringskassan,
arbetsmiljö. Ja, åka in och kolla dig.
Ja. För att få någon form av ersättning för detta sen. Och även veta varför vi det här, 10 år senare i livet, började min nacke och axlar påverkas av.
Ja.
Ja, varför får jag? Ja, men det kan ha med den här strömgenomgången att göra.
Men för mig som har gått där några gånger, som det blir lite så här repetition, då blir det också så här, då kollar jag mycket på vad som händer i filmerna. Då kollar jag så här, ja, det var en Schneiderbrytare där. Det var,
ja, du vet, lite slötittande så.
Ja, lite så. Som, men jag snappar ju även upp det de säger. Ja. Liksom så jag tyckte det var en skitbra kurs. Bara genom
20,
att kolla
20 minuter, en halvtimme.
Ja.
Svara på frågor efter varje avsnitt och så ett slutprov.
Handen på hjärtat, hur många fel hade du på slutprovet?
Ja, det är ett fel.
Oh, fuck.
Mm.
Men du blir godkänd. Och du är en mer kompetent medarbetare. Det är det jag tänker framförallt. Att när du står där med din kollega nästa gång som har fått en strömgenomgång, så vet du vad du ska göra.
Det var ju kul också. Och jag kan tänka mig att göra det. Jag vill inte åka på en kurs igen.
Nej. Ja, kul. Då, nästa kurs får vi se vad det blir då. På Trainor.
Trainor.
Tack, tack. Men någonting som vi inte har tagit upp nu, men som vi har gjort i tidigare avsnitt där vi pratade om just elkvalitet och elsystem, det är det här med att man... Och det var ju också typ där för 20 år sedan, att man var så rädd för att penledarna skulle börja brinna av. Och det är ju sammankopplat till övertoner också. Och det är ju att när du, alltså du, perioden som är 50 hertz, den blir ju rubbad hela vägen. Så de här 120 graders förskjutningarna, att du liksom, ja, det blir liksom noll av summan, de här 120 gradiga förskjutningarna i neutralledaren eller tillbakaledaren. Systemreferensledaren. Eller? och då när du börjar störa de här, både förskjutningarna och kurvorna, så kan ju de komma på varandra.
Om i enkelhet bara gör den här sinuskurvan på ett papper hemma, och så gör ni de 120 grader förskjutna när ni lägger dem ovanför andra, som vi gör liksom när vi lär ut. Och så gör ni i den här större kurvan så gör ni 3 stycken kurvor inuti den kurvan. Mm. Och så fortsätter ni det både på under- och översidan. Ja. Och så kan ni lägga den här linjen igenom alla de här 3. Mm. Så ser ni var tredje gång så kommer de komma, den svängningen kommer att komma på samma gång i alla lägen. Så därför blir det i praktiken, den strömmen måste ta vägen någonstans. Mm. Och får den inte nollan, då går den in i systemet.
Mm. Och ja, men kan... nu, om vi håller oss vid PN-problematiken nu.
Yes, och varför inte det blir så stort, det är ju i praktiken det att vi förde ju ner så mycket i effektuttag. Ja. Så därför, hade vi haft samma effektuttag och satt in de här produkterna och det blivit samma, då hade vi brunnit av noll och så bara sjöng om det. Ja. Men nu har vi satt in så mycket produkter som drar ner effekten så mycket, så det blir strömmässigt inte så himla stor skillnad, även om det blir nästan 3 gånger strömmen på nollan.
Så men för att översätta det, alltså elektriker som jobbar med vad som helst vet att ett visst antal, eller för att bära en viss ström så behöver du ha en viss antal x aria, antal aria. Du behöver ha x i aria. Och den arian, den är ju fast i PN-ledaren. Alltså du har ju, du plockar inte ut mer än vad dina 3 faser tål. Mm. För det kontrollerar du genom säkringar. Mm. Så det vet du att du inte liksom kommer plocka ut mer än vad kabeln tål. Mm. Ja. Men nollan, eller PN-ledaren i detta fallet, den har du ju ingen säkring på.
Nej.
Utan och framförallt den, och då får du alla de här strömmarna som går i dina 3 linjeledare. Mm. Då kan du alltså ha summan av alla 3 i princip. Om du har riktigt
men då är det bara på 3:e övertoning. Vi får liksom inte, vi får inte tänka i
men
andra
man säger ju också att det är de 3:e övertoningen som är den farliga i PN-ledarfallet.
Yes. Men det, är liksom, det blir inte så mycket ström. Utav all total ström så blir ju inte den 3:e övertoningen så stor.
Nej.
Men den växer ju i sig själv genom de här 3 ledarna. Ja. Men det här, vi är här i stan faktiskt. Det var ju faktiskt på 90-talet då. Ute på
Trollhättan här.
Mm. Ja, Trollhättan, precis. Så var ju det här som det heter då. Volvo flygmotor som det heter då. Det är ju GKN idag. Mm. Då brände ju faktiskt deras PN-ledare av.
Oj då.
Så det var ju tack vare att de förde in massor med nya frekvenser och så. Ja. Så de hade ju ett bekymmer med det. Då hade ju liksom det... grundproblemet är det då en dålig kontakt och blir ju ännu värre liksom.
Ja, precis. Det är en del av ekvationen som kan göra det.
Yes.
Alltså, så utfallet blir annorlunda beroende på förutsättningarna, inte bara 3:e övertoningen utan även de andra parametrarna.
Så att jag tror det är jätteviktigt så att vi inte gör det till något för mycket hokus pokus. Det går att börja titta på om vi bara bryter isär det och så titta på varje olika delar.
Ja.
För det el i sig är väl inte lätt. Så det är bara att nu måste vi gå in i ännu mer parametrar för att kunna titta på det.
Viktor, har vi fått några frågor hittills eller?
Ja, yep. En fråga. Vad tycker ni om boken Elmiljö i praktiken?
Den är, du menar Ingemars bibel?
Den har läst varje kväll innan jag sova.
Precis.
Ja, du är en, vill man, har man sömnproblem? Nej, jag skojar. Den är skitbra, men den är lite jobbig att läsa på kvällen innan man ska sova tycker jag. Jag har kommit 3 rader, sen brukar jag somna.
Ja, men bara för att förstärka det hela, liksom, det vet ju Mikael också, för han hade ju till och med sig i sin auktorisationsutbildning.
Mm.
Det här måste vi ju få in i praktiken, för vi mäter ju det.
Oh.
Ja, liksom, för det innebär att liksom, vi kan prata om det hur mycket som helst.
Ja. Men vad tycker vi om den? Är den bra? Är den något att ha för en elektriker?
En första resa, absolut.
Det är alltid bra att läsa.
Alltid bra att läsa.
Kunskapen är inte tungt att bära sig.
Men är det en bra kunskap att läsa?
Ja, det är en bra kunskap. Få en grundläggande...
Så, ja, vi måste säga det är en grundläggande. Alltså, för du får börja att
resa på. Man måste ju börja någonstans. Man kan inte börja liksom högst upp direkt. Utan man får ju börja förstå grunderna och så får man...
Så svaret är att den är jättebra för en grundförståelse.
Så och man ska kunna den utan till. Nej.
Någon mer fråga?
Påstående är en fråga här från Mia Adnan säger att i Sverige så bryter vi inte nobban, men i Spanien så gör vi det.
All right.
Då måste jag ställa en fråga.
Sanning med modifikation.
Var du satt för jordfelsbrytare de senaste 20 åren?
En jordfelsbrytare.
Ja, då bryter vi nollan hela tiden.
Jordfelsbrytaren bryter vi nollan.
Men i säkringsvärlden, väldigt, väldigt ovanligt.
Nu får du stå sig svar, så han frågar. Känner du det?
Precis.
Men det börjar ju komma mer och mer, säger jag, att man bryter nollan.
Ja.
Det kommer mer och mer.
Ja.
Ja. Vi har ju faktiskt så att vi kan sätta överströmsskydd i nollan. Alltså en övervakning.
Mm.
Men du får ju aldrig bryta nollan först. Du kan ju aldrig säkra en nolla så att du bryter den i ett trefondssystem.
Nej, oftast har du ju en fyrpolig säkring som den sitter och då frånkopplar det ju nollan efter faserna.
Ja, eller det hade varit intressant i Spanien.
Och, vi får inte stoppa det. Den måste in
före
fasen. Ja. Så det ställer vi som krav i enligt liksom att oavsett vad du sätter så måste du ha det. Det är ju det jordfelsbrytartillverkarna garanterar, att den funktionen måste finnas. Mm. Ändå fick jag in två helt nya jordfelsbrytare där nollfunktionen inte fanns när jag jobbade på Ahlsell en gång i tiden.
Så man ska testa jordfelsbrytaren alltså?
Beroende på vad man säger, liksom att är du bara utifrån funktion, då kan du trycka på knappen. Men ska du se till att brytarna verkligen funkar? Mm. För vi vet ju konsekvensen av om inte nollans brytare funkar. Den blir ju ganska dyr.
Mm. Kan bli. Ibland händer ingenting. Men svinbra fråga.
Så han som har provat.
Det är också en baksida med elektroniken.
Ja, den behöver sin nolla så att säga. Men det som är positivt med elektroniken då att alltså trefas elektronik i hemmamiljö i alla fall inte supervanligt.
Nej.
Micke Sjölinet på YouTube undrar, vad är bästa lösningarna för övertoner i en vanlig elinstallation?
Kul! Den frågan kommer vi till. Så den är svinbra. Då, vi går vidare därifrån så att vi tar det. För vi ska börja med nästa liksom, del i processen här för att gå de här stegen. Då är det, hur mäter vi övertoner? Om vi har fått det här, okej, det börjar bli lite konstiga saker. Det kanske börjar kännas varmt i kabeln, i pinledaren. Eller, man börjar liksom
man
tänka lite.
Någonting.
Man anar något, ja. Mm. Hur mäter vi det? Vad använder vi för verktyg? Vart mäter vi? Och så vidare.
Det finns ju fina instrument. Kostar en slant. Men där kan du mäta övertoner och allt egentligen. Det beror givetvis på kanske exakt vad. Men energianalysator eller en elmiljöanalysator eller vad man vill kalla det. Men där kan du få upp precis allt du vill och inte vill.
Så det räcker inte med ett oscilloskop?
Ja, det kan du kanske få fram.
Det är ju i praktiken ett oscilloskop som presenterar vad är det för toner i det hela. Utan det svåra är ju att tolka dem. Va? Ja. Liksom, vilka ska jag titta efter?
Victor, kan du ge den gula klumpen som ligger i väskan där så kan vi också visa för de som är med live här hur den ser ut. Men det är ju ett verktyg som tar in mer parametrar än bara sinuskurva. Det är det vi måste säga.
Det är ju väldigt bra instrument där du kan analysera en elanläggning liksom utifrån både vad det är för spänningar och strömmar och övertoner och pika. Alltså,
för det som den här gör som kanske inte är en vanlig, liksom, det är ändå en multimeter med oscilloskop i, men den här tar dels alla tre faser, både spänning och ström är det i den här. Och så kan du använda...
Ja, Ingmar har den billiga varianterna, men annars så tar kan du mäta...
Jag köpte den dyra, men fick den billiga.
jag fick ju fel.
Den här, den kan vi bara mäta antingen ström eller spänning med direkt i oscilloskopet. Så vi kan inte jämföra. Så den här har vi inte THD-funktionen på. Tror jag inte. Nu kanske jag säger för mycket, men jag tror inte det i alla fall. Men den här, för att få fram övertoner så måste vi ha både spänning och ström. Mm. Och så mäter vi däremellan hur förskjutningen är.
Ska vi ta ner liksom, nivån på det hela? Att vi kan tycka att det här är så avancerat i sig. Men om vi tittar på det, den mäter ju allting som vi har mätt i 100 år.
Ja.
Om vi börjar där så att
liksom,
spänning, ström och effekt liksom, i dess olika egenskaper. Så den mäter det. Så om ni kan känna trygghet i det, ja just det, då kan jag börja resan. För sen får man börja lägga på. Va?
Rapporten man får ut är fan inte lätt.
Alltså. Nej. Men det är det som är resan. Så att den här, oavsett vad vi gör, så kan vi ha den utifrån att vi vill bara kolla effektbehovet.
Ja. Jag kan säga att Elma är svinduktiga på dem. CIA själva, Cheve Arnaud, är snäppet bättre. Jag förklarar jag själv, det är deras grejer. Så köper man den så kan man också få väldigt bra hjälp, skulle jag säga.
Mm.
Så köp den och börja labba. Vad ligger den dyringen på? 20-30 000?
Den värstingen är nog 55-60 kanske.
Ja, är den här som ligger på 20-30?
Den 33an? Nej,
den ligger nog på 40-45 någonstans. Ja. Så att det är dyra grejer, men man kan också ta betalt när man använder dem.
Exakt. Det är liksom,
det kan bli en inkomstkälla. Så ser det inte som en utgift.
Ja. Jag tycker vi kan sätta ordet kvalitet på det också. Att leverera en tjänst kvalitetsmässigt. Det här är en hög kvalitet.
Många gånger och det är jättebra att felsöka fel som om vi lämnar lite övertoner. Men alla fel kanske inte uppstår där och då när man står där. Utan sätt den på inspelning. Och så kommer tillbaks någon dag eller några senare.
Motorer som så här startströmmar och sånt som kommer och går. Och de här när du inte kan... Det är ganska dyr timpeng att stå och vänta.
Ja, då är det bättre att låta instrumenten stå där till en betydligt billigare kostnad.
För den tar du bara lite 200 betalt. Kronor i timmen för, eller?
Ja, det får man ju sätta själv om man vill ta för.
Men så man behöver ha verktyg som kan mäta övertoner. Mm. Och då går man upp ett snäpp också i... Om vi går från spänningsprovare för en 1000-lapp till multimeter för 1500 till en installationstestare för 10 000. Och sen, vi behöver detta också i vår vardag. Det är inte så att varje serviceelektriker ska ha en sån här bil.
Men
ett, inte jag.
Men ett på firman räcker ju långt. Alltså. Ja. Om man inte är väldigt stor firma. Men...
Ja. För det är ju ögonblicksvärde idag är ju ganska meningslöst. Liksom, för det är ju händelser det blir över tid. Det är ju det man kan titta i det. Och särskilt vad det gäller övertoner.
Ja, man vill beräkna en anläggning. Man kanske ska utöka en stor anläggning. Då är det jättebra att se vad är faktiskt förbrukningen på riktigt.
Ja.
Man kan inte gå dit och mäta med tångamperometern under en sekund. Mm. Utan man måste veta över tid vad den drar.
Nu är det jäkligt bra, men när de byter alla mätare, då får man ut.
Ja, nu får du mycket
men
bra.
Men du ska utifrån att det är ju inte säkert du kan få, det är ju inte säkert du kan få värdena ifrån distributionsföretaget, för det är ju den som äger kåken som får tillåta dig i så fall. Mm. Det här är ju liksom, då får du ju alltihopa. Mm. Ja. Och det är, ja, men Tim, din gamla kollega, praktiker Tim som vi kallade en gång i tiden, han har ju faktiskt gjort...
Han är fortfarande praktikant.
Han är fortfarande.
Det är vi alla.
Han har ju faktiskt ett verklighetscase utifrån man på förhand beräknar vad man skulle ha för huvudsäkring och vad man skulle förbruka i ett större bostadshus då med flera lägenheten.
Mm.
Och sen kom han tillbaka efter ett par år så mätte han upp förbrukningen vad det var.
Den verkliga förbrukningen.
Den verkliga. Så då fick ju han verkligheten i facet.
Den är svinbra. Vi får gå vidare. Nu vi har mycket kvar att prata om. Okej, du stoppar in den här, mäter, du behöver ha verktyget och allting och så får du ut THD. Total Harmonic Distortion.
Mm.
Då, det är ju där du liksom får summan av kardemumman så att säga. Alltså där har du övertonerna på varandra och du ser dem också i en grad. Antingen så, jag tycker det lättaste är att ta upp tabellvärdena. Vad tycker ni när man får ut rapporten?
Och det är min värde. Liksom. Det handlar bara om hur mycket har vi förstört grundkurvan. Så det säger oss ingenting, liksom, vad är det vi ska angripa?
Mm.
Utan vi kan bara se rent generellt i en anläggning, oj, här är mycket som har påverkat grundtonen.
Mm.
Så att vi får bara ett resultat. Sätt. Ja, i bara procentuellt.
Ja.
Och då kan vi liksom, varför får vi detta då? Ja, det är då vi kan börja diskutera om distributionsledet säger liksom att de får inte leverera sämre än 68% i THD.
Mm.
Om du börjar mäta THD på en produkt så kan du komma upp väldigt högt, om vi säger
jo, men, och det är ju där man också måste sätta in de här procenten du får i en THD. Vad är procent ut av strömmen? Eller hur? Som du ser. Och det är ju det som du kollar på. Så en, alltså en distribution, de får ju inte ha mer än 68% av det de skickar in i huset. Och då har ju de x antal ström som påverkar det.
Ja,
det har vi också i produkten.
Ja, amen,
så det kan ju vara typ... 500 milliampere och 200%. Då är det inte så farligt.
Ja, men det är liksom, det säger återigen inte så mycket. För, men det är bara att det är det vi kollar kvaliteten på själva kurvan. Hur bra kvalitet är det på kurvan i sig?
Mm.
Så det är ju det vi kan koppla in ordet kvalitet.
Mm.
Men sen om vi ska angripa konsekvenserna av det övertonen ger.
Ja.
Då tittar man inte på kvaliteten. Utan då måste man gå in och titta på den enskilda tonen. Mm. Och jämföra den. Vad kan den göra för någonting? Jo, den kan störa den här... trådlösa produkten som jag håller på att stänga av och sätter på en belysning med eller en tv-apparat eller något sånt där. Mm. Fan, den slutar funka. Varför gör den det?
Mm.
Och det är då vi kan börja titta och gå in och analysera med mätinstrumentet. Jo, där har vi ju faktiskt en ström med det frekvensområde som har den här trådlösa produkten.
Okej, så frekvensområdet är inte THD?
Nej, det är ju total harmonic distortion. Liksom, hur totalt förstörd är kurvan i grundtonen. Liksom. För vi ska ju ha en grundton på 50 Hz. Liksom.
Så vad tittar vi efter i instrumentnivåutrapporten då?
Ja, vi kan ju titta på det och det och så bara sammankoppla det. Liksom, oj, här är mycket som har förstört grundtonen.
Mm.
Men vi vet inte vad det är.
Ja, men vad ska vi titta efter?
Finns något anledning som förstört?
Ja, vi behöver inte liksom sätta någon nivå på liksom att hur illa får det vara. Vi kan bara konstatera.
Nej, utan vad är det vi ska gå in och titta? Och om vi inte tittar på procentuellt i HD, vad är det då vi ska titta på där det blir fel?
Ja, det är att titta på det som är fel hos Liksom, vad har den för frekvensområde?
Ja, men då vet vi att det är fel på den. Hur får jag fram, kan jag få fram frekvensstörningarna där?
Ja, genom att titta att den frekvensen som den här lysröret styrs av är det som kommer som en hög parameter när jag mäter.
Och vad heter
det?
Man får titta på sina produkter.
Ja, vad heter det i den?
Det är hertz.
Ja, du kollar på hertzen. Du kollar på kurvan. Ja, alltså sinuskurvan och så ser vart det pikar, eller?
Ja, nej, utan då tittar man bara
just,
på frekvensen.
Man ser ju staplarna på varje frekvens som den mäter upp frekvensområde. Ja. Och där kan man ju se om den här frekvensområdet var högt.
Ja.
Och får vi titta vad är det för produkter som har det här frekvensomfånget här. Ja. Ja, men det är den armaturen som lämnar från sig det. Okej, då kopplar vi bort den och säger ja, nu drog det ner här och varit bättre. Då vet vi att den produkten levererar ju.
Men, ja, nu, det var länge sedan jag använde den, men THD finns ju både i procentuell och vilken frekvens det är. Så då kollar vi THD ändå.
Jajamän, det gör ju liksom att vilken är som förstör mest på det sättet, absolut. Men liksom procentuell
ja, men THD finns både procentuellt presenterat och i vilken alltså frekvens också.
Ja, men sen, det står ju på samma, titta bara på den här staplan på det här instrumentet så ser man ju vilket frekvens och hur många procent.
Ja, men då är det THD man ska kolla på då.
Ja, det är det. Så först, det är ju där vilken ton som är hög som förstör mycket. Det.
Men du har ingen nytta av själva procentvärdet för att angripa problemet.
Nej, men jag pratar inte om procent, utan vart ser jag? Alltså som, när jag ska mäta spänning så kollar jag hur många volt det är. När jag ska mäta ström så kollar jag hur många ampere det är. När jag ska mäta övertoner så kollar jag hur mycket frekvens det är som stör. Vilken frekvens är det som stör? Och det ser jag i THD. Inte procent, utan vilken frekvens det är som sticker iväg.
Och då ser du vilken frekvens det är.
Ja,
men
det
är inte THD.
Då är det inte THD, och det är det jag frågar efter. Vad är det då?
Då är det hertz.
Ja, då ska du titta på hertzen.
Vilken frekvens är det som sticker iväg?
Ja, okej.
För THD är bara ett samlat värde liksom, på det sättet att man kan se det. Oj, här är mycket som har förstört grundkurvan. Men vilken del av grundkurvan är det som har gjort förstörningen, om man säger så?
Så när jag har mätt en vecka här nu så finns det, så kan jag bara gå in och trycka på så här, visa alla frekvenser. Och då får jag upp en lista från 50 till
oändligt.
Ja, jag kommer inte ihåg vad den visar. Den tar ju en bit upp där. Jag kommer inte ihåg huvudet exakt.
Nej, men den är långt upp.
Ja. Och då ser man också vart det skjuter iväg. Vart det kan vara. För vad, är det fortfarande så här, de övertonerna säger att vi har den här fjärrkontrollen som är på X-tonen. Och så ser vi att X-tonen ligger på 5%. Är det okej då? Eller är det inte okej? Så länge det stör någonting så är det inte okej. Då har vi inte någon.
Nej, precis. Så kan vi säga. Det är ju det som alla tillverkare har på sig. Och om ni tittar på Elsäkerhetsverkets hemsida som för tillbaka liksom, vad har det varit för produktproblem. Då har vissa fått ta tillbaka. För de säger att tonen är för hög. Den är för stark. Och det är ju det som vi gör i praktiken då. Att när vi får en ton som blir stark så sänder den ut väldigt långt. Och då kan den fånga någonting väldigt långt bort som har den tonen.
Men de här tonerna visas i procent ändå, eller?
Ja, men de visar sig procent.
Nej, men ni måste vara konkreta här nu också. Och det är okej att säga att man inte vet eller inte kan. Men vad är det jag ska titta på som elektriker när jag har fått? Att okej, här har vi 350 som drar iväg. Och vad är det 350? Och då, vad ska jag kolla? 350 hertz, okej, här har vi den hertzen. Och så drar den iväg i
strömstyrka.
I strömstyrka? Ja, det är också i strömstyrka.
Ja, för det är liksom, det är det som kan avgöra hur långt den kommer.
Ja, det är liksom, och det var det jag menar, för det är ju procentuellt av vad strömmen är i den produkten. Är det inte det som visas? Ni får hjälpa mig alltså, vad det är som visas i.
Jag måste gå in det en gång till och titta på det, för det är så, tolkar inte jag procentuellt värde, utan det är bara procentuellt hur förstörd är kurvan.
Och så har inte jag tolkat det, utan då är det procentuellt av vad är strömmen i den objektet vi har mätt. Och på 350 hertz så är det så här många procent av grundströmmen.
Ja, men då är det inte THD vi pratar om, utan för då lämnar vi THD och så är det procent av strömstyrka. Ja, det procenttalet finns ju. Ja, men då är det THD. Utan då är det procent av hela strömstyrkan.
Jag vet inte vad det heter. Jag kan bara.
Nej, men det är bara en framräkning. Det är bara en framräkning.
Men så då är det vi får titta på. Fan, det är svårt här. Alltså, det är ju inte konstigt att.
För det är det som är skillnaden. Antingen håller vi på och byter ut produkterna. Och så ser vi, men nu funkar det.
Ja.
Och då liksom har vi löst problemet.
Mm. Men för det då, hade ju han gjort som du håller på att jobba med.
Försökte, yes. Ja. Men utan det kan vi komma så långt liksom så att vi kopplar in det här, precis som Mikael gör.
Mm.
Och han sätter sig liksom och tittar på det här.
Mm.
Så kan han på förhand säga, utifrån till exempel Post- och telestyrelsens område, att det här området jobbar inom kortvarig kontroll.
Kan vi det området vi får vara i?
Nej, jag kan inte det.
Då får vi ringa
Post- och telestyrelsen. Eller produkttillverkaren.
Ja,
om de har något särskilt frekvensområde.
Då är det så här, nästa steg så här, när man mäter övertoner och sånt, sen så ska man göra de här enkla åtgärderna då, alltså byta ut, kolla produkter och allt detta. Jag vet, när du köper en LED-armatur så får du också ett THD-värde.
Mm.
På den produkten. Den kommer lämna ut så här mycket. Och jag får med att det står ett THD, men jag kanske har fel. Och så står det en ström. Hur mycket varje produkt lämnar ut.
Mm. I det kan vi kolla i produkttillverkan.
Och då får ju du räkna ut att okej, summan av kardemumman, alltså när jag sätter upp 300 sådana här armaturer, så kommer det inte hålla i den här anläggningen. Men sätter jag bara upp 3 stycken armaturer, ja, men då kommer det hålla.
Mm.
Men vad är det jag ska titta på när det inte är jag som har projekterat det och sånt där? Och så kommer det ut i en anläggning. Vi har problem, vi har övertoner kommer vi fram till här i instrumentet.
Mm.
Vart börjar jag liksom göra åtgärder? Och då har vi ju några busar som vi vet.
Mm.
Vart skulle ni börja i ett, om vi tar en enkel, ett lager, eller där har ni något case där ni har bytt ut saker som har gjort åtgärder, eller som har gjort...
Jag vet inte om du har något, jag...
Du menar du inte ute i verkligheten? Eller?
Exakt. Exakt.
Den här verkligheten.
Det är knappt jag heller längre på så här. Inte
Men att du funderar mycket. Om vi börjar i praktiken. Det innebär liksom, det enda möjlighet för mig som elinstallatör, det är ju att ta reda på produkttillverkarens alla egenskaper.
Mm.
Så då gör jag det. Och sen kanske inte den kan då. Liksom,
jag sätter inte bättre ut att ta produktens egenskaper? Produkttillverkarens egenskaper?
Ja, precis. Tjock eller smak kan vara. Helt rätt. Och om vi nu sätter en mängd så kanske inte produkttillverkaren har sagt att om du sätter den här mängden så behöver du tänka på det här.
Nej.
Och det jag kan göra då som elinstallatör, när jag satte upp allihopa.
Mm. Ja, men du har inte sagt att du är på ett servicecase här. Det är det problem.
Ja, ja men, precis. Men då är du mäta.
Ja, men du har mätt och det är övertoner.
Mm.
Vart börjar du?
Vi sätter motsvarande möjlighet att ta bort det via en ZZ-kopplad transformator som finns som förslag i denna.
Fast nu är du på åtgärder. För jag skulle ju börja med en vanlig felsökning. Vi börjar bryta ner vart i anläggningen har vi övertonerna.
Och du vill hitta boven.
Ja, alltså det är ju så här. Okej, i den hallen där borta har vi supermycket LED-belysning.
Mm.
Då plockar jag bort den.
Mm.
Kör en dag eller två.
Mm.
Sätter på den igen. Tar nästa kanske del som är solcellsdel. Vad är det som skapar övertoner? Det är ju det när du kommer till det här läget där du har. Och det är de lite så här grejerna. Jag tänkte att vi skulle kunna ge alla elektriker som lyssnar på det. Så här, vart börjar du någonstans och titta? Och vi har faktiskt redan pratat om elbilsladdare, solceller. Alltså stora kraftelektronikbusar, LED-belysning, vad har vi mer? Som kan vara...
Men du är ju inne i en felsökningsprocess.
Ja, precis.
Liksom, för då
felsökningen har vi gjort och det är fel.
Ja, men det är just nu... det är ingen problem.
Fast den fortsätter ju egentligen felsökningen.
Ja, exakt.
Att hitta det riktiga. Vi har ju kunnat säga att det är ett fel.
Ja, precis.
Men och då ska vi liksom hitta så här... var är felet.
Och jag tänkte vi kan hjälpa folk på traven här för att du behöver inte ta bort kanske en ID-startad motor i hötorken.
Nej, det är ju allt som innehåller kraftelektronik.
Ja.
Alltså en frekvensomriktare då, vart sitter det? Och det sitter ju det mesta med en elmotor idag i princip. Nya moderna ventilationsaggregat, tvättmaskiner som
värmepumpar.
Alltså det finns överallt idag.
Mm.
Och en viss mängd kommer vi nog få acceptera.
Mm. Mm.
Det kommer vi inte komma undan liksom.
Mm.
Utan det är ju problemet då, om det finns ett problem.
Sen är det ett problem då, hur ska vi åtgärda det problemet? Men då måste vi veta, vad är problemet? Alltså det här som du sa, starta om en dator, eller man kanske har... Jag vet inte, någon pratade på, de hade ett PLC som ibland fick konstiga grejer, fick någon kanske ingång i konstiga mätvärden. Det är ju mätvärden är ofta känsliga processer som kan störa oss och rätta, att det liksom hoppar och så blir känsliga signaler. Och då får man försöka hitta hur kan vi åtgärda detta. För att, alltså, vi kan inte ta bort belysningen och sätta glödlampor istället. Det funkar ju inte.
Nej, får vi inte.
Då får vi ju hitta lösningar runt problemen.
Ja, och nu, vi kommer till lösningar nu. Har vi något mer som vi bör titta på? Då? Men allt som har kraftelektronik, men i större... Alltså, du behöver inte kanske börja rycka ut alla... Eller för sig, är du på ett kontor så kanske du ska börja rycka ut alla laddare.
Och så... Datorer, du har switchade nätaggregat. Alltså både till bildskärmen, till datorn och så har du säkert någon mobilladdare. Och så har du, alltså, och så, ja visst, en dator är inte så farligt. Men på ett kontor kan sitta 200 sådana här. Alltså vi har ju enorma, jag vet ju själv, haft kontor där vi fått liksom gruppera om ledningen för att det löser ut och du kan inte slå till det för det blir som startström.
Ja.
Så att det, man kan inte lägga på.
Klassisk kraftelektronik.
Man tycker att ja, men det är bara en dator. Ja. Men 1, 2, 3, 4, 5 så har du en stor last som ska gå igång direkt.
Men här måste vi vara inne på klassisk felsökning, va? Vi måste prata med den som har anläggning. Hur fungerar den? När gör du det? När gör du det? När gör du inte? Och jag kan bara förstärka just det här med maskiner och så. För jag håller på med ett ställe nu där jag liksom helt plötsligt börjar räkna ett annat antal. Liksom okay. Den håller på att räkna antal och så helt plötsligt så startar de och börjar räkna på ett annat antal. Aha. Så att det är troligtvis liksom, sånt som kommer ut och blir en störning.
Precis.
Bra att veta hur vi kan störa ut alla robotar sen.
Exakt.
När de börjar ta över världen, då ska vi bara göra en jävla massa repetitioner. Har vi några frågor innan vi går vidare, Viktor?
Hur kan övertoner påverka en anläggning? Ni har kanske varit inne på det.
Det har vi varit inne på. Och då skulle vi säga att ni får lyssna på avsnittet, för vi kan inte ta upp det igen.
Till då, hur kan vi minimera övertoner i elsystemet? Elsystemen?
Där har vi något riktigt bra. Alltså nu, vi har pratat om liksom, när ska vi börja mäta? Vad skapar det? Hur kan vi kartlägga det och sånt? Och nu har vi kartlagt det och nu ska vi börja åtgärda det. Där är vi ju faktiskt nu i processen. Och vad finns det? Om vi säger, okej, byt ut allt till bättre produkter. För det finns ju faktiskt bättre LED.
Det måste börja det liksom.
Ja.
Det är ju det här som är att köper man billiga, dåliga produkter, ja då får du också en dålig anläggning.
Ja.
Man kanske, det är inte alltid dyrast det bäst, men man får titta på seriösa produkter helt enkelt.
Ja.
Så har man i alla fall gjort vad man kan i den änden.
Börjar man fråga också, de kanske inte vet vad du menar eller förstår så här, då kanske du inte har rätt leverantör. Om du börjar fråga efter...
efter parametrar, ja. Precis.
Och de inte kan...
svara på det.
Eller,
nej, då ska jag kunna svara på det. Sen kanske inte din lokala säljare klarar det. Men han får ju antingen ta frågan med sig. Mm. Eller så får man ju prata med någon liksom, utvecklingsavdelning eller liknande. Vad de nu, som kan det här.
Ja.
De ska ju kunna svara på det.
Mm. Men finns det olika former? Vi har ju liksom så här... sugtransformatorer och så vidare om vi har lite jordfel i anläggningar och sånt som vi ändå vill leva med så att säga.
Mm. Sugtransformator kan vi inte koppla in i detta sammanhanget liksom, för det är en annan egenskap.
Yep.
För då är det vagomoderande strömmar och så.
Mm.
Men om ni tänker er själva, liksom, vad är det som får era hörselkåpor att bli tysta när det kommer en ljudnivå till exempel, men du kan prata? Och det är ju en egenskap som finns i kraftelektroniken. Mm. Och det är ju det vi allmänt kallar för filter, va? Liksom man, och det innebär att du går in och så helt enkelt reagerar det här filtret på att nu ska jag ta bort ljudet. Och
den noise cancelling som du pratar om i kupén.
Till exempel.
Det finns motsvarande fast för elsystemet.
Yep. Och då har vi två vägar. Liksom. Mm. Är det statiskt så vi innebär liksom, när vi har satt igång de här lysrörerna. Mm. Och då vet vi att då kommer de att på samma tonläge hela tiden.
Mm.
Och då är det ganska lätt att förutse det. Ja, men då sätter vi ett filter som har samma tonläge. Och så stoppar vi helt enkelt det vid centralen till exempel. Eller vad vi nu vill göra det.
Ja.
Eller bekymret är ju med till exempel frekvensavriktare och sånt. Då har ju ett spann.
Mm.
Ja, då får du ett dynamiskt filter liksom, som hänger med i det här olika.
Kommer ni ihåg Johans hissproblem?
Som men precis.
Stängde av och satte på tvn hela tiden?
Ja. Ja, ett annat klassiskt som var en gång i tiden när man bytte ifrån glödlampa till lågenergilampa.
Mm.
Ner på Sahlgrenska i Göteborg så var det en som hade varit ute och bytt allting där.
Svinnöjd.
Ja, precis. Jättenöjd. Men vid samma tid varenda kväll så fick de ett larm ifrån dörren som var kopplad till larmet.
Ja.
Och de undrade, liksom, det fanns ingen där. Det var inget som hade hänt. Och då fick de se det liksom, att det var när den här lågenergilampan tände upp. För den tände ju från ett kallt läge till att bli varm. Och då jobbar den med olika frekvensområden tills den blir varm. Oh, och precis just vid det frekvensområdet, då var det samma signal som gick trådlöst in i larmet.
Varför börjar man inte bygga in sådana här? Är det dyrt detta eller?
Allting, du kan få jättebra...
Allting är dyrt.
Du kan få jättebra produkter. Du kan få kraftelektroniska produkter som ger en ren sinuskurva.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Mm. Men vi har inte ställt kravet.
Det kostar pengar.
Det är ju hela tiden den här marknadsdelen och verkligheten som ska mötas på något sätt på en spelplan som är möjligt att konkurrera på.
Ja.
Men det kommer att komma. Det är liksom, när kraftelektroniken kom på 90-talet så liksom det går inte att jämföra med de produkterna som är idag. Och vi tycker att de är dåliga och det kommer att bli ännu bättre.
Jag tänker bara den EU-nivån man har satt med USB-C. Att vi inte ska hålla på och blanda massa grejer. Alltså att, för det har ju också varit för att det har varit för många olika transformatorer på marknaden. Och det har varit, inte bara att det har varit miljömässig kaos, att det har varit så himla mycket elektronik ut på marknaden. Men där kan man ju också börja sätta lite krav då på det som gör
tillverkarna.
Alla transformatorer. För då har vi satt så här, nu är det precis som det var typ 2 med elbilsladdaren. Nu har vi satt USB-C när du ska ladda saker.
Mm.
Och då kanske vi kan börja ställa krav på transformatorerna liksom, som levererar, kanske?
Oja. Det här är klassiska delar, om man tar det historiskt. Att om vi tänker er en ganska vanlig sak när vi skulle börja kommunicera mellan våra datorer. Det var ju liksom, då var ju fysiska nätverk som gällde. Och då kom ju RJ45. Det känner vi alla till, RJ45 som begrepp.
Mm.
Och den blev standardiserad. Mm. Men liksom, den såg man ganska snart, fan, det är ju den som är begränsningen.
Mm.
Men nu hade vi standardiserat det runt RJ45. Och då var det någon som ropade, ja men det här kommer vi aldrig kunna köra någon större mängd på runt hörnet. Men ändå har tekniken hela tiden skruvat. Så det här RJ45, den finns fortfarande som uttag. För att det är standardiserat, för att så många som möjligt ska kunna komma in på marknaden.
Mm.
Det är de två världen vi ska möta här.
Mm.
Men det finns ju liksom, standardiseringen säger ju att det här är inget hinder. Vill ni pröva ny teknik? Självklart, men då får ni ta kommunikationen och liksom ansvaret tillsammans med den produkttillverkaren.
Mm.
Eller den som liksom är produktansvarig inom det. Ja, men vi prövar den här nya tekniken, men då måste innehavaren vara beredd på det. Liksom. Ja, det är ny teknik, inte standardiserad, men vi prövar det.
Men Mikael, kan inte du berätta lite om när du, de gångerna du har liksom gjort EMC, där det inte har blivit några övertoner, typ en motorinstallation, för det är ju faktiskt en åtgärd att det inte blir övertoner som kommer ut. Hur ser en sån ut från frekvensan till motorn och så vidare, att det inte kommer ut på nätet igen, de här övertonerna?
Ja, då kommer det grundläggande som man får lära sig med att välja rätt elmaterial till sin installation.
Bra.
Och då har man ju den här EMC-skyddet då för frekvensen för att hålla, liksom, hålla sig i kabeln hela tiden, inte släppa ut så mycket. Och då måste man hålla den kedjan hela vägen. Så att även om du väljer rätt kabel så kan du inte välja fel arbetsbrytare sen, utan då får du välja rätt arbetsbrytare som också är EMC-klassad och klarar att hålla.
Men inte ens där är du klar. Utan du måste ha rätt förskruvning till...
Exakt, då ska du ha rätt förskruvning för att klara, alltså, och så både i alla ändar och anslutningar och allting, så att du liksom håller skyddshöljet helt hela vägen, du får inte bryta sånt. Det är lite som jorden, skyddsjorden, du får inte bryta den någonstans.
Ja.
Den ska vara hela vägen.
Ja.
Och då får du en hyggligt bra anläggning som kan, så du slipper störningar.
Mm.
Och det...
Jag tror inte det är många som tänker på att just den installationen
Nej,
är
det
faktiskt
finns nog, det, jag kan säga att jag har nog sett fler motoranläggningar med frekvensstyrningar med typ en EKLK eller liknande än vad jag har gjort med en helskärmad kabel. För skärmen, men den är skärmad. Ja, men det finns ju olika skärmar också.
Ja.
Det är inte bara att man kan tycka att en EKLK, nu kanske de yngre elektriker tycker att en EKLK är, men det är världens bästa kabel, eller barn. Men jag har inte allt.
Det heter EQLQ nu.
Ja, nu heter den EQLQ, men fast inte
det
riktigt.
Det är kul en gång.
EQLQ IC är ju en favorit från Nikon.
Ja.
Men, och den har ju ett metallhölje runt sig.
Men inte för
men,
det syftet.
Men, det är inte en skärm för att fånga de frekvenserna.
Precis. Ja.
Det är det här som är, alltså, vi gör en del industriinstallationer hos kunder som håller på väldigt mycket med, ja, det är en labbverksamhet, så de håller på mycket konstiga grejer. Och där är vi väldigt noga med att använda rätt form av skärmar på alla grejer för att fånga rätt frekvenser.
Mm.
Så det är inte bara att ta en skärmad kabel, utan det ska vara rätt skärm.
Det finns ju så här ölflick som är typ flätad skärm på. Sen finns det ju AXQG EMC som har en grövre.
Ja, den är mer den här koppar...
Billedare, eller inte, ja, skärm också. Ja, som jag vet inte om den är lagd på ett annat sätt också än...
Ja, den ligger väl mer som en tvinna runt, bara ledare runt egentligen. Så, EMC, den här ölflexen som finns olika tillverkare, men den är ju flätad runt, kan upplevas som en jävla jobbig så, men den har ju bra...
Ja, precis.
Ölen är jobbig. Det är där man får ölen efter man har varit redo att skala bra. Men för många år sedan så fanns det rätt dåliga EMC-förskruvningar som gjorde att det blev jobbigt och de var dyra. Och men idag finns det rätt smutta grejer som gör att det är enkelt faktiskt. Det är enkelt att skala. Men det, återigen, titta i tillverkans anvisningar för förskruvningen. Hur ska du ansluta den här?
Mm.
För att uppfylla så bra som möjligt så är det inte så svårt.
Mm. Men det är en åtgärd, menar jag. Och har vi någon mer som filtervariant som du var inne på? Både så här dynamisk och en satt överton?
Ja, det finns ju filter att sätta. När man bygger det då så är det ju många som har krav på att det ska vara filter.
Vilka är det som sätter kravet? Är det elnätsägaren eller elleverantören eller anläggningsinnehavaren? Eller?
Ja, det kan nog vara anläggningsinnehavaren och konstruktören kanske är en som har tänkt till. Det är nog, jag tror det finns kanske en kunskapsbrist många gånger hos vissa konstruktörer som kanske inte är vana vid jobbar med sånt där. Och då, vi ska en frekvensare och en motor. En konstruktör.
Ja,
precis.
Jag vill se han. Nej, han kanske är mer generellt. Men när man ett sånt filter.
Mm.
Är det något man kopplar parallellt? Är det något man kopplar över så att trådar går igenom?
Ja, i serie.
Är den lösa så blir det liksom att du installerar den där du kan. En frekvensriktare och kommer ju oftast med en färdig modul så att du inte ska leverera störningar bakåt. Mm. För liksom du
sitter den efter plintarna liksom, där du går in och så
går in.
För det är ju det här, det är ju, lagstiftningen är ju EMC. Den kom ju på mitten 90-talet som styrde upp det här liksom, som ni hänvisar till. Liksom. Mm. Att, vem ska ta hand om det? Ja, absolut. Ytterst ansvarig är hela tiden anläggningsinnehavaren.
Mm.
Men det är ju vi som installerar som gör möjligheten till att det kan bli bra eller dåligt.
Ja.
Så att det ligger jättemycket hos oss. Ja. Men sen är det liksom, vad gör vi? Jo, vi frågar naturligtvis produkttillverkaren. Hur gör jag nu för att jag ska installera den här säkert?
Men förr så var ju kondensatorbatteriet en form av skydd mot övertoner också.
Nej, så enkelt kan du inte bygga det. Vi måste gå tillbaka till
att det var resistiv last.
Yes, när vi hade reaktiva delar, liksom, kapacitiva. Eller
i den där tågvagnen.
Ja, precis. Ja, men då satte man in mycket i större anläggningar.
Ja, men då kunde du specificera det mot reaktiv kraft. Ja. Idag så är självklart en kondensator en del av det som vi ska lösa med ett filter.
Mm.
Men det är otroligt mycket mer än bara kondensatorer.
Mm. Ja, men finns det något motsvarande det då? Ja. Liksom? Yes. Är det ett kylskåp filter. Man stoppar
filter. In? Vi kallar det för filter. Det
men hur stora är de? Hur ser de ut?
Ja, det beror på hur stor last de ska tåla då.
Ja.
Om du har en stor frekvens eller ett stort filter, en liten frekvens eller ett litet filter.
Ja.
Den vi har i våra elmaskiner, den är ju lika stor som frekvensan.
Ja.
Det filtret. Den är lika stor som frekvensan som en löst filter då.
Är den dynamisk eller fast?
Nej, den är kopplad till just den frekvensriktaren.
Ja.
Sen om den lyckas att fånga alla frekvenser eller om den bara tar en slutanvändning på 100%, det vet jag faktiskt inte.
Men då känns det som det inte är långt bort från att typ belysningsleverantörer, tillverkare kommer med en även kompatibel filterlösning, eller?
Ja, det skulle sitta i deras produkter.
Ja, jag skulle säga att det sitter väl egentligen i deras produkter redan. Men de är väl inte mer avancerade än att de klarar de gränser så att du klarar det som är krav på.
Ja,
precis.
Du bygger ju sällan något som är bättre än vad du behöver för att det kostar mer pengar.
Mm. Ja, men jag tänker de här stora anläggningarna som blir liksom under med lysrörsutfasningen.
Mm.
Då kommer vi ju få uppleva detta.
Mm. Men, och du behöver inte gå längre på lysrörssidan så får ju det en gång i tiden på det sättet. Du kan lösa genom att sätta, om du hade en halv med högt upp i taket, så satte du inte kondensatorerna i lysrörna.
Mm.
Du satte bara reaktorerna.
Mm.
Och så satte du ett kondensatorbatteri vid centralen.
All right.
Som tog hela nödskeppet. För det var kondensatorerna som oftast gick sönder. Då, så, och då och högt upp till taket. Då måste du upp och byta den enskilda kondensatorn.
Mm.
Och då märkte vi det i praktiken rent fysiskt. Då, att säkringen helt plötsligt gick. För kondensatorerna kompenserade inte bort den strömmen som behövdes för att driva reaktorn.
Nej.
Då gick säkringen. Då kunde vi i felsökning kolla på det. Eller mäta. Det var ju även då kunde vi mäta.
Ja.
Så mätningen det är bara en massa mer parametrar. Och det är inte bara en massa mer parametrar, utan ganska många.
Men då låter det ju ändå klokt, för man vill ju ha en lättillgänglig och lättåtgärdlig både service och felsöknings...
Ja, men det är som att man skulle sätta, sätta drivdonen nere i centralen, så har du bara själva liksom... Ja. LED-moduler uppe i taket. Liksom.
Ja, exakt, det är precis samma grundläggande tankesätt. Och det är ju det vi säger när vi ska efterlämna en elinstallation efter oss då. Den ska vara lätt att underhålla.
Ja, mm. Ja men snyggt.
För sen kommer vi ju bara till jordningen nu tillsammans med det här. Vi ska ju föra in, vi ska ju hålla in all den här frekvensen som kan störas. Den ska vi hålla in i installationen ända ut till, utanför huset. Det kan vi kasta utan och så kan vi skapa, kasta
någon annan annan skit.
Ja, precis.
Ja, nej men kul. Alltså nu, vi har faktiskt gått igenom allt ifrån vad övertoner är, hur vi mäter det, vad är det som skapar det, vad kan konsekvenserna bli, där började vi egentligen, och åtgärderna som behöver tas för att hålla EMC-kraven och i form av övertoner i detta avsnittet. Svinkul. Vi har faktiskt avsnitt som vi har varit inne på detta tidigare. Vi har... elkvalitet, nu kan jag inte exakt vad de heter, elkvalitet tror jag vi döpte den till eller något, god elkvalitet. Och sen så har vi med SEK där vi pratar ren EMC, vad det innebär. Jättebra avsnitt om man vill förkovra sig mer i detta. För jag tror så här, lär er att analysera ett system. Där är nummer ett att börja. Du kanske inte behöver börja och kolla med övertonerna, men kolla på hur det ser ut liksom över en period. Då menar jag kanske en vecka, en månad eller något hos era kunder, och så börja och se om man kan säkra ner som Tim håller på med nu, eller om man kan fixa ett kondensatorbatteri för det.
Ja, men du har ju hållit på och mätt i hela din yrkeskarriär, så det här var ju inte konstigt. Det är ju bara att ta ett steg till. Hade inte du hållit på och mätt så mycket som du har gjort, då hade du...
Har inte du gjort så mycket fel som du har gjort, så hade du inte...
Nej, exakt. Nej, men eller hur? Det är ju det här tröskeln du måste komma över mätmässigt. Alltså. Mm. Vad i hela Hisingen läser vi av?
Ja.
Och det är fullt upp med den gamla
trenden. Det är nästan det man
exakt.
Det tycker jag
är det, ska man mäta? Tänk till. Bara, var ska jag mäta i anläggningen? För det är kanske inte alltid självklart. Och sen försök tolka dina mätvärden. Vad betyder de? Tänk till.
Varför jag tycker att man ska lära sig det nu... Det är också för att när vi stoppar in våra effektbytare, kontaktorer och allting som är uppkopplat och digitaliserade, då kommer vi få ut de här värdena och din kund kommer fråga dig om hjälp med att tolka det också. Så det kommer verkligen vara så. Så supergött avsnitt. Vi avslutar podden här och nu och så bara går in på alla frågor i våra andra kanaler. Men vi får tacka så jättemycket för idag. Hoppas att ni har lärt er mer än vad ni visste innan, eller att ni har fått högre mer förståelse. Frågor. Mer frågor har man säkert fått. Ju mer man lär sig, ju mer frågor kommer det.
Yes.
Men tack så jättemycket för idag.
Tack själva. Tack, tack.
Ha det gött. Hej. För er. Om el för er.